Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Och är det avsnitt 129?
Det är idag.
Mm.
Pass, pesetas, p-piller och prit.
Just det, de fyra p-na som man ska ha när man gör vadå, Ljungdahl?
När man beger sig annorstädes.
På charter.
Är du en charterresenär?
Jag vill ju inte säga att jag är det. Men... Jag måste erkänna att jag kan uppskatta charter ändå.
Ja, men det, jag kan säga så här. När ungefär samtidigt som det ploppades ut barn ur ens kropp så glider man ju också in i skammens år och ser sig själv som Lulu och Bernie. En jävla grejer som hoppar runt. Och man njuter ju av det av den enkla anledningen att det finns någon som tar hand om ens barn.
Ja, men jag ser inga som helst moraliska
vi
eller andra...
Vi är bästa vänner, oh, vi, nej. Ja.
Det påminner mig om den första charterresan min son fick åka med på. Då hade vi naturligtvis förberett om en hel ryggsäck med hans leksaker. Så att han skulle ha, när han inte hade en betald barnvakt, skulle ha en annan form av barnvakt. Det var jättebra. Det var bara det att den där ryggsäcken blev kvarglömd på transferbussen från flygplatsen till hotellet. Ja.
Jättebra.
Så det var haveri.
Du och jag har ju bara rest en gång ihop. Om vi ens får kalla resa. Vi for ut i skärgården förra sommaren. Då fick man ju en inblick i våra olika resstyles. Du kom med liksom en stor, robust, namnmärkt och Sverigeflaggad insatstrunk. Yeah. Och jag kom med 25 stycken tygkassar.
Ja. Berätta gärna för våra lyssnare vad ditt val resulterade i.
Mitt val resulterade i att bubblet låg kvar i bilen på just fastlandet. Det.
För att man tror ju att när man har lastat på 27 plastkassar, textilpåsar och andra typer av bärkollin, att man har allting med sig.
Och jag är så himla schizofren här, för att när jag ska på en sån resa, då är jag absolut team lösbladssystem. Men när jag far liksom till skogs och är på hike, då är det liksom en liten ryggsäck med bara så här super hyperpraktiska ändamålsenliga saker. Så att jag är i alla liksom kassar här.
Men erkänn att det ändå, det här har någonting, tycker jag. Alltså det, om man tillbringar några timmar på en flygplats så kan man få en väldigt intressant studie i personligheter. Bara genom att studera människors, så att säga, resmetod.
Tror du spanare Ljungdahl har ägnat några timmar på Arlanda vid ankomsthallen?
Det kan
tror
jag hon har suttit tänka mig. Där?
Vi kanske ska be Meta dra igång en spaning om resor, för att det är inte dit, vi ska inte bara filosofera kring resandet idag.
Nej, det ska vi inte.
Men vi skulle kunna hålla på med det hur länge som helst, känns det som.
Ja, men det är så mycket med det där. Det är liksom dels hur man åker, om man åker with style eller inte. Mm. Om man är den som rusar fram till boardingdisken för att snabbt, som tusan, ta sig ombord. Eller om man är den som sitter kvar längst och inväntar att hela kön. Alltså, det är så intressant det här.
Jag packar ju till exempel i en vecka. Du packar de sista 3 minuterna.
Ja.
Däremot packar jag upp inom 2 minuter från att jag anlänt hemmet, medan du kan låta någonting stå.
Ja, helt
lustigt. Lustigt ändå.
Nej,
men Anna, idag ska vi faktiskt... ni har ju redan förstått att vi ska på resa. Men vi ska vandra oss igenom lite juridiskt vad som händer om man begår brott utomlands eller blir drabbad av brott. Och sen tänkte vi ta er på en resa rent kronologiskt ur ett säkerhets... trygghetsbrottssynpunkt. Alltså, vad kan man tänka på innan resa? Vad ska man tänka på under resan? Och kanske även när man kommer hem. Vad tror du om det upplägget?
Jag tycker det låter kanon.
Du brukar ju börja med...
Skepp och hoj, säger jag.
Ja, tull, tull, säger jag. Oh, tullfiltret, det är ett helt... Jag tror att, ska vi inte ha ett avsnitt om tullen?
Vad det lider framöver? Det är en kanonidé.
Tull och gräns. Nej, men du brukar ju börja alla avsnitt ganska starkt med lite så här... Så här ser det ut nu och så här har det sett ut historiskt. Vad har du i påsen?
Vad har jag för siffror i påsen? Men jag har fokat här på vårat flygbeteende, helt enkelt. Eftersom vi kommer ju ändå trots allt uppehålla oss kring vad som händer i andra länder, och då kanske inte främst våra grannländer. Men inte så förvånande så flyger vi ju allt mer. Och det här är ju naturligtvis inte bra ur ett klimatperspektiv. Nej. Alltså vårt flygande...
Och då bort, vi börjar ta bara bort coronaåret då.
Ja men absolut, för det gills liksom inte. Men vårt flygbeteende och antalet flygningar har fördubblats sedan i början på 90-talet. Och då gjorde vi i genomsnitt en utlandsresa med flyg vartannat år. Idag gör vi i snitt en utlandsresa per person och år. Så att, ja, jag vet inte, reflektioner kring det?
Djupt filosofiska och svårt existentiella. För att jag har ju haft långa och många snack med mig själv. Till exempel har jag slutat flyga inrikes, som jag inte absolut behöver i tjänsten. Annars så sitter vi och honkar på tåg, du och jag.
Ja, verkligen.
Och jag flyger utomlands, men inte lika ofta. Jag har gått från att vara i New York 4 gånger om året till att inte ens vara där varje år. Och jag förstår att det inte är bra att flyga. Men jag vill samtidigt att min son ska bli en världsmedborgare och få ta del av andra saker. Så att, men det är en diskussion man får ha med sig själv.
Frågan är, ligger lite utanför, men om man tittar tillbaka på olika perioder då, så kan man se att flygmängden liksom minskar i samband med finanskriser till exempel. Och världshändelser efter 9/11 till exempel, så minskade det, och vid den senaste globala finanskrisen. Man kan ju fundera lite grann på vad pandemin har medfört i det här avseendet. Alltså, kanske är det så att vi liksom på något sätt har avvant oss lite grann.
Jag tror kanske det på sikt, men jag tror att det finns ett förjävulst uppdämt behov. Så jag tror att det kan bli lite ketchup-effekten på resor. Och dessutom så har ingen kunnat gjort någonting. Så jag tror att reseplånböckerna i hushållsekonomin är ganska feta.
Kanske det.
Om man nu brukar vara på... Om man nu har den ekonomin att man brukar åka någonstans, antingen på höstlov eller sportlov eller jul och så vidare. Det har inte kunnat gjort på ett tag. Så jag tror att resorna kommer bli jättemånga när man får, för att sen kanske plana ut och bli lite mindre än vad det var innan. En grov gissning.
Ja, men säkert. Och gissningsvis så sker ju det mesta flygandet dels inom ramen för någon form av tjänstutövning, men också charter. Eller så här, utlands turism helt enkelt.
Reguljärt.
Ja, reguljärt och charter. Men, och det är klart att man kan tänka sig att, för det ska vi ju ändå uppehålla oss kring idag, vad som kan hända när vi befinner oss i andra länder. Och jag har faktiskt försökt att hitta lite uppgifter om vilka de vanligaste tillbuden är när vi är ute på vift, så att säga. Men jag har inte hittat något bra, och jag kan tänka mig att det varierar ganska mycket mellan olika länder och olika delar av världen. I vissa delar av världen så är trafiksäkerheten betydligt lägre än andra. I vissa delar av världen finns det en utbredd korruption. Alltså jag tänker att det är ett antal faktorer här som så att säga inverkar på siffrorna här. Och jag menar, vi kan ju principiellt ändå så här inledningsvis konstatera att vi kan ju naturligtvis utsättas för precis samma typ av brott i andra länder som vi riskerar att utsättas för i Sverige. Där är det ju liksom ingen skillnad. Vi är liksom inte fredade egentligen någonstans i världen.
Nej, det är vi ju inte. Generellt så känns det ju som att trafikolyckorna måste ju vara on top. Alltså man tänker på våra vägsystem, våra bilar. Ibland när man är ute och reser så är det knappt att det finns en väg, än mindre liksom väggar på bilen.
Nej.
Och massa turister som dessutom kör fulla.
Ja, gud ja. Mm. Men jag blev lite nyfiken. Jag försökte också hitta uppgifter om vi svenskar, när vi kommer utomlands, beter oss annorlunda rent så här kriminellt. Det har jag inte heller lyckats hitta någon siffra på. Däremot så fick jag en uppgift om att 220 svenskar i dagsläget sitter i utländska fängelser.
Mm.
Det är ju jävligt deppigt alltså. Sitta i Thailands fängelse för narkotikabrott till exempel.
Bangkok Hilton. Ja, om jag skulle få välja så skulle jag nog kanske inte gambla med att begå brott utomlands. För att det är inte riktigt samma standard.
Nej.
Runt om.
Nej. Nej, det är det verkligen inte.
Jag tror också generellt att när man är på semester och lämnar landsgränsen, då lämnar man också stora bitar av sin frontallob i Sverige och är mer riskaptitbenägen, mer lös i konturerna. Det är oftast alkohol och droger på en annan nivå än du kör hemma. Så jag tror fan att svenskar begår betydligt mer saker utomlands som de aldrig någonsin skulle kunna tänka sig göra hemma. Ja, till exempel köra full.
Ja, men det är sånt jädra intressant fenomen. Alltså, vem minns inte charterresorna som går till som så att man hinner knappt inte ens taxa ut från Arlanda ut på en startbana innan liksom det är ett jädra liv efter GT. Det är som att, jag vet inte. Är vi så hämmade och återhållsamma resten av året så att vi liksom satsar allt på ett kort nu? Nu jädrar ska jag få pang för pengarna här som jag...
Det är Jäger på Arlanda eller vad man nu reser från till frukost.
Ja. Ja. Men kan inte du berätta lite grann, Lena, hur det ser ut juridiken kring det här? Vad har vi till exempel för rättsskydd utomlands?
Ja, alltså internationell juridik är inte mitt absolut starkaste område, men jag kan säga några generella grejer. I Sverige, alltså brott i Sverige döms av svensk lag i svensk domstol. Om man som svensk person begår brott utomlands så kommer då frågan, kan jag dömas för det? Alltså om person A slår person B på käften på grabbarna grus i Ayia Napa.
Eller vad fan? Ja, jag tror det är faktiskt.
Kan man dömas för det? Om jag då polisanmäler B när jag kommer hem till Sverige, kan jag dömas liksom för misshandel i Sverige fast brottet begicks någon annanstans? Mm. Och då kommer vi till det här som jag tror jag pratade redan om i förra avsnittet, om dubbel straffbarhet. Då kikar man på, är det lagligt med slagsmål i det landet man var? Alltså man får slå varandra på käften, då kan man inte dömas för misshandel här i Sverige. Men om det finns dubbel straffbarhet, det vill säga det är ett brott här och det är ett brott där, kan man då...
Oh, förlåt, är det det här som kallas för extraterritorialprincipen?
Ja, exakt. Dubbel straffbarhet heter det. Men det här extraterritorialprincipen, det handlar ju väldigt mycket om det här med brott utomlands. Kopplat till brottsbalken. Det finns några undantag. Om det begås sexbrott mot folk som är under 18 utomlands, då kan man enligt svensk lag liksom stretcha sina befogenheter att döma straff. Likväl, generellt så får inte svensk domstol döma ett strängare straff i Sverige än vad det strängaste straffet för samma brott skulle vara i det landet.
Det är väl knappast sannolikt för något?
Nej, det är en ganska hypotetisk fråga. Men när det kommer till sexbrott så kanske det till och med inte är olagligt i något land. Mm. Och då kan man döma det här för ganska stränga straff ändå.
Det är väldigt speciellt egentligen om man tänker efter.
Ja, men jag tror att jag var inne på det förra avsnittet. För till exempel de som åker utomlands och knarkar i länder där man får knarka, då kan vi inte döma för narkotikabrott här. Men då kan man ju kika, då tar man hjälp av Rättsmedicinalverket och sen kan de ta urinprov i flera tillfällen och så kan de se om det faller eller stiger koncentrationen. Då kan de helt enkelt säga att nej, du har rökt efter datumet, du säger att du har rökt, till exempel. Ja, men det är lite kring det. Sen, jag kan bara gå in på, det finns en jättebra hemsida som heter Sweden Abroad som jag har jobbat mycket med under mina senaste år. Där man kan gå in och göra lite olika saker. Jag ska komma till det sen. Men där kan man hitta grundläggande information vad som gäller för alla länder. Sen kan man så gå in och söka för land för land. Så ska du åka till Nordmakedonien så kan du helt enkelt gå in och läsa på vad som sker i Nordmakedonien. Om du nu planerar att åka dit och begå brott så kan du redan i förväg få en liten hint om det är intelligent eller inte. Men generellt, om du grips av polis utomlands så ska ambassaden informeras om du själv vill det. Då kommer ambassaden söka kontakt med dig och kanske besöka dig i det landet där. Och kommer fråga hur du mår och om du vill att dina anhöriga ska informeras här hemma.
Mm.
De kommer också kämpa för att du ska få en offentlig försvarare. Och sen kan de följa rättsprocessen och hålla kontakt med din försvarare. Mm. Men, nu säger jag bara här gentemot alla andra filmer. Ambassader kan inte på något sätt påverka en lands rättsprocess.
Mm.
De har ingen som helst uppfattning om skuldfråga och kan aldrig ordna med att du friges. Kan inte fungera som några juridiska ombud eller något tolkar. Så de är egentligen bara en brygga mellan svenska rättsinstanser och det här landet.
Jag tycker det låter som att som en väldigt dum idé att begå brott i ett annat land.
Ja.
Man är ju, man kan ju tänka sig att man är extremt utsatt i den situationen, faktiskt. Mm.
Så är det verkligen. Det kan vara ganska hårda straff. Det är inte så att du helt plötsligt bara säger nej, men jag vill hellre gå igenom den här rättsprocessen i Sverige och avtjäna i Sverige. Det går inte till så. Först när dom har fallit och vunnit laga kraft kan det bli aktuellt att ansöka om ett överförande av straffverkställigheten till Sverige då.
Ja, och det där handlar väl också om vilka diplomatiska, eller vad ska jag säga, vilka avtal som finns mellan olika länder. Alla har ju inte heller utlämningsavtal.
Nej. Det som gäller är att både Sverige och domslandet ska samtycka till det här.
Mm.
Det finns alltså ingen rättighet att som svensk att få avtjäna sitt straff i Sverige.
Mm.
Så att, gambla på ni bara, om ni tycker att det är bra.
Gambla.
Gambla. Men jag ska också säga att de allra flesta länderna i världen har ju skrivit under den här Wienkonventionen.
Mm.
Och du ska underrättas om din rätt att få ditt lands ambassad eller konsulat informerat. Men då vet vi att ambassaden blir ganska uddlösa när de väl blir informerade. De kan egentligen bara hänga med och se vad som händer i rättsprocessen och typ underrätta dina anhöriga. Ja, det var det om det.
Mm.
Så om du vill undvika Bangkok Hilton, begå inte brott utomlands.
Typiskt bra tips.
Typiskt bra tips. Anna, din historik som resenär, vi har varit inne på det lite grann i tsunami-avsnittet, alltså att jobba utomlands.
Ja, just
så
det.
Vi kan tipsa alla att lyssna på det avsnittet som är tungt, men väldigt informativt och helt klart på rätt nivå av hur tungt det kan bli. Mm. Alltså man orkar lyssna på det, även
det
om man kanske fäller en tår.
Det gör inget. Mm.
Något annat då, som du vill säga?
Ja, men alltså, som sagt, jag är inte jätteberest. Alltså, jag har ju rest såklart en del i tjänsten på ganska mycket konferenser i olika delar av världen. Men då har det ju varit uteslutande jobb jag har varit där för. Mm. Och väldigt lite egentligen turistande. Annars så är det faktiskt charter, en del alpresor. Jag har ju varit svårt förtjust i alpin skidåkning, så jag var i Alperna en del. Jag har också utforskat både Mallis och en del andra klassiska charterresmål. Mm. Men nej, och det mesta resandet jag har gjort på långdistans, det var just 2005. Fram och tillbaka till Thailand ett antal gånger.
Mm. Har du någon drömresa, om jag får flika in med en okrimig fråga?
Jag hörde häromdagen om ett gäng som skulle åka till Mauritius. Jag måste säga att det lockar mig lite, det gör det.
Mm.
Men,
det förstår jag.
Ja, alltså, jag skulle vilja se såklart mycket av världen, men jag har inget så här direkt uttalat resmål. Vi hade på gång för några år sedan att eventuellt förflytta oss på en long stay till Australien. Men det blev inte av eftersom jag råkade sabba ryggen ganska illa. Så det är klart att det lever väl lite kvar så här. Lite så här besvikelse över att vi aldrig kom iväg. Det hade varit ballt om våra unga hade fått lära sig att prata engelska och
just det.
Kunna utforska ett land under lång tid och så. Men så är det. That's life. Men du då, Lena, jag vet att du har ju varit just på så här lite mer exotiska ställen en hel del under din uppväxt.
Ja, tänkte du på Maldiverna?
Mm.
Ja, där var jag, jag vet inte hur många gånger, långt över 10 i alla fall, av olika anledningar. Nej, men min resenärshistorik, jag har rest väldigt mycket.
Mm.
Vi var en resande familj. Mycket riktning under liksom olika skor. Det var mycket dykning ett tag, mycket skidåkning ett tag.
Mm.
Jag och min mamma och min syster åker väldigt mycket till storstäder.
Mm.
Kan prångla oss igenom New York ena gången, Hongkong andra gången och Prag tredje gången. Vi tycker, och London och sådär.
Mm.
Bot från skabbiga hotell på stranden till... Jag älskar att resa helt enkelt. Däremot har jag inte jobbat så mycket utomlands. Mm. Jag har liksom... som spaning, det har väl varit ett par besvärliga besök mot det norska hållet där man inte får ha vapen.
Mm, just det.
Det är krångligt att spana på någon som åker in i Norge. Men jag har inte alls jobbat mycket utomlands.
Nej.
Men ja, däremot har jag jobbat väldigt mycket med personer de senaste åren som reser väldigt mycket. Så jag har fått göra extremt många såna här hotbildsanalyser på olika resemål.
Mm.
Och planerat... Ja, men allt från utrikeskorrespondenter som ska åka ner och göra något reportage i Syrien till en tv-sportsredaktion som ska åka och bevaka fotbolls-VM i Rio. Nu kanske jag bara, folk bara, det har aldrig varit Rio. Men det är så jag minns det.
Mm.
Jag säger som Persbrandt, det är så jag minns det.
Ja,
att det var till Rio de skulle...
Jag fick för övrigt ett intressant mejl häromdagen. Jag har haft en sån här stående resa varje år i maj till Lyon, till Interpols högkvarter.
Ja,
för vi har haft DVI-möte där. Nu kan vi ju av förklarliga skäl inte...
Du får beskriva DVI.
Ja, Disaster Victim Identification. Alltså det är en arbetsgrupp för frågor som rör metodstödet, kan man säga. Och då har det här alltid skett i maj. Men i år så kan vi inte åka dit, såklart. Så att nu, den här gången, så ska alla medlemsländer koppla upp sig via Zoom. Det ser jag...
Fy
fan. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
Jag hade så mycket vabbat. Jag hade vabbat för Doris och loggat ut.
Och så på alla olika alltså på alla olika språk, och det ska simultantolkas. Ja, det kan bli... Jag tror att det kan bli lite av ett äventyr, så att säga.
Och sen kommer du hamna i någon sån här breakout room med någon från Calcutta, en från Skottland och två finnar.
Och norskt.
Ingenting. Nej, men hur gör man då för att komma hem? Och det största problemet när du packar upp är att du har lite sand i småbyxan. Att du inte har någon dom eller någon blåtira eller något knarkpaket. Eller hur gör man liksom för att bara kunna njuta under semestern och också efter semestern?
Mm.
Det finns ju lite saker man kan göra faktiskt för att liksom kratta manegen.
Ja, men det gör ju ganska mycket egentligen om man tänker efter. Var börjar vi?
Ja, alltså... När jag pratar med människor som ska iväg och åka och de har kanske någon, antingen någon hotbild på sig eller så bara en allmänt rimlig människa som ställer frågan något jag ska tänka på för det här givna landet. Då finns det ju personer som är så här, det löser sig längs vägen.
Mm.
Jag tar med mig pass och pesetas och det löser sig.
Sån är jag.
Och sen finns det, sån är du.
Mm.
Och till stora delar jag också.
Mm.
Sen finns det ju människor som är, jag har planerat allting i minsta detalj.
Mm.
Och jag skulle säga att det finns inget rätt och fel i det här. För att människor som du och jag som säger det löser sig, vi har oftast en ganska hög verkshöjd. Och det, vi kan säga att det löser sig för att det finns liksom att ta av när det skiter sig.
Mm.
Om jag menar så. Så att ju mer du står lite på tunn mark, desto mer kanske du bör tänka till före. Helt enkelt.
Ja, men jag tycker att kanske att man ska lägga fokus på lite rätt saker här. Jag upplever att ett sånt här orosmoln som finns bland många av mina vänner när de ska ut och resa, det är om de ska byta, om de har en trans eller de ska byta flyg på en större flygplats. Då kan de måla upp en sån stor oro, försöka googla flygplatskartor, försöka hitta.
Herregud.
Och då tänker jag så här, men alltså folk reser ju varje dag.
Det löser sig.
Det är inte så att du kommer liksom hamna i en miljö där det inte finns varken skyltar, någon att fråga eller liksom tydliga anvisningar.
En gång jag skulle till Montpellier. Jag var kanske 16-17. Och när min mamma hade dumpat mig på Arlanda och jag skulle flyga till Montpellier, då visade det sig då att flyget blev, mitt flyg från Sverige till Charles de Gaulle i Paris blev försenat. Så när jag kom till Charles de Gaulle, då hade flyget till Montpellier redan dragit. Det här är före mobiltelefonens tid. Och då står man där på en flygplats där ingen jävel vill prata engelska, eftersom vi är i Frankrike. Där pratar vi inte engelska. Det är baguette bara. Yeah. Så. Men även då löser sig. Jag fick ju ett par kuponger i handen och till slut så lyckades lista ut att den ena är en gratis lunch, den andra är en bussbiljett till en annan flygplats och det tredje är en ny flygbiljett. Så jag kom ju fram till Montpellier ungefär 18 timmar för sent och där stod ju min kompis Loppan och väntade där. Hon väntade 18 timmar eftersom det inte fanns något sätt att
gå. Just det. Ja, det löser sig.
Sånt löser sig.
Ja, det gör det. Ja. Jag kan tycka det finns en spänning till och med i det där.
Ja, faktiskt.
Ja. Men faktiskt. Alltså det är väl ganska bra ändå att bilda sin uppfattning om det aktuella landet eller resmålet man ska till.
Absolut. Absolut. Så är det ju. Det finns ju faktiskt länder och resmål som är antingen helt farliga. Alltså till exempel när jag utbildar biståndshandläggarna på SIDA. De åker till ett land för att det är någonting där. Eller utrikeskorna som ska bevaka ett krig. Då behöver man tänka efter före.
Och pratar vi säkerhetshot då? Alltså, vad vet jag?
Vi pratar alla hot. Det kan vara att det inte finns någon sjukvård. Det kan vara att det finns risk för kidnappning. Det kan vara att folk inte förstår att de är press och det är dåligt. Det kan också vara att folk förstår att de är press och det är dåligt. Så att man måste liksom göra analysen, hur ska jag arbeta i det här landet för att minimera risken? Ska jag ha en tolk från landet eller ska jag än med mig härifrån? Vilken typ av fordon ska jag sitta? Vilken typ av väg ska vi ta oss in i det här samhället som vi ska till? Men det här är ju väldigt få människor som behöver tänka så här. Generellt så tycker jag att man kan gå in på, finns det jättemånga sidor på nätet där man snabbt kan söka information. Och den information som man behöver ha är ju, är det något särskilt som händer i den där staden precis när jag är där? Det kanske är någon superdemonstration eller det är något jätteinfekterad strejk eller någonting som är, gör att en stad som kanske generellt inte är så farlig, men just nu kan det vara väldigt dåligt att åka till. Och då kan det vara Paris eller Bryssel eller Göteborg. Alltså man kan behöva vara lite nutidsorienterad.
Ja, just det.
Och är det någon vaccination? Ja, förlåt.
Ja, nej men precis. Och sen kan man ju göra vissa förberedelser innan man sticker iväg då. Mer konkret då. Du nämnde just vaccinationer, det är väl en bra grej.
Vaccinationer, kolla upp vad du har för försäkringar. Att du har liksom med i det här lilla europeiska försäkringskortet. Kanske papper om det är något läkemedel som du absolut inte kan vara utan. Behövs det visum? Allt sånt där som skulle kunna göra att din resa skiter sig redan från start. Eller något väldigt tråkigt att du inte kommer åt dina egna mediciner. Eller något sånt där. I förväg.
En annan sån där liten faktor som kan ställa till det redan från start. Det är ju om man inte ha med sig passet när man ska ut och flyga. Det är trist.
Ja. Det har Ljungdahl missat.
Har du gjort det?
Jo då, jag skulle till New York och då tror jag regeln är att passet ska vara giltigt. Är det 90 dagar efter din sista dag där? Alltså det ska vara, jag tror att det är 3 månader.
Det varierar tror jag från olika länder. Faktiskt.
Ja, men här tror jag att det var 3 månader. Och det resulterade att när jag kom till New York efter att då har suttit på en lång jävla flygning så var det bara rakt in i immigrations office. Och där satt ju jag och 1000 familjer som hade suttit där sedan 1642.
Oh, vad själadödande, tråkigt.
Och så kommer det ut någon liten människa och typ bara skriker, alla ni jävla som inte har era papper i ordning, ni är på nästa flyg back to where you came from. Jag bara... Jag vill hem, för jag, alltså hem i det här fallet var min lägenhet som jag bor i där. Nej, men då fick jag en stämpel i passet med ett datum och så stod det, är du inte ute ur vårt land vid det här datumet, då kan du aldrig mer ta dig in. Okej. Så jag fick komma in, men det är absolut en idé att titta vad som gäller. Ja, men det är
ju. Och man kan ju faktiskt också få hjälp på flygplatsen i Sverige med ett provisoriskt pass ganska snabbt också. Det här är ju då inte giltigt forever, utan det är giltigt kanske 7 månader eller något sånt där. Man måste också kolla med värdlandet om de överhuvudtaget accepterar att man reser in på ett provisoriskt pass, för det är inte alltid självklart.
Nej.
Mer då?
Det är inte alltid självklart heller att man kommer in i ett land om man har besökt fel land innan.
Nej, just det.
Kan vara så lite kan kinkigt. Vara. Och så kan du åka på ganska allvarliga förhör / samtal om varför du har varit först i det där landet och sen kommer till oss. Jaha, vad kan man mer göra? Man kan hålla lite koll på sina kort och konton. Behöver ha med hela tjocka plånboken med alla dina kort och alla dina konton? Eller räcker det om du tar med dig 2?
Men vadå? Reser inte du med Thomas Cook traveling checks?
Vad är det? Vad är det?
Din min nu. Har du aldrig rest med Thomas Cook traveling checks?
Men vad fan är du, vad pratar du om?
Jo, men när man reste när man var ung, då kunde man sätta in pengar, alltså man gick väl till de här Forex eller vad de hette, och så fick man då
lurad.
Då fick man liksom ut som ett checkhäfte.
Det är sant.
Ja, som man kunde betala med.
Men det var ju på den lokala pizzerian så kan du gå in med någon låtsas monopolpeng.
Ja, det var det här som var problemet, att du kunde ju inte använda dem på den lokala pizzerian. Du var liksom först tvungen att hitta en bank som hade öppet måndagar, udda veckor mellan 9 och 11 i landet.
Nu för tiden är i alla fall de flesta bankerna ganska med på att folk reser, så du kan ju ställa in så att du just under resan har vissa förutsättningar och sådär. Men du kanske inte ska ha med dig och handla på det här kortet där hela din lön och buffert sitter, utan du kanske ska ta med ett kreditkort för resan till exempel.
Just det.
Sen ibland kan man kika lite på så här, bokningar, var ska vi bo? Det kan ju finnas städer och länder som är hur säkra som helst, men de har no-go areas där det är lite mer shady business. Och då kanske du inte vill boka det där hotellet där, fast det är så billigt.
Just det.
Och också tycker jag att man ska fundera på vilket våningsplan man bor på. Det beror lite på var resemålet såklart. Men längst ner, om du bor så att folk kan hoppa in genom fönsterrutan, då ökar risken för tillgreppsbrott. Om du bor jättehögt upp i länder där det inte finns brandbilar med stege, då kommer du få knyta dig själv ett lakans utträde.
Eller hoppas på att man blir väckt av en brandman som tar dig i sina armar. Så som jag har beskrivit tidigare från en resa.
Sån återkommande fin dröm. Du kan också hoppas på att bli väckt från en brandvarnare som inte ens finns i vissa länder. Om du bor i någon hydda någonstans. Nej, men tänk till. Tänk till. Sen lite olika saker som är smarta på datamaskinen. Swedenabroad.se är toppen. Du kan också skriva upp det där på någonting som heter Svensklistan. Det gör jag ibland. Då skriver man upp sig redan i förväg. Jag, mitt personnummer, mitt resesällskap, kontaktväg och så vidare. Och var jag ska bo och när jag förväntas komma hem. För om det någonting händer då i det landet, då kommer de ju såklart UD försöka leta rätt på alla svenskar. Men då har de ju i alla fall en lista för vilka de vet är på platsen. Så att anmäla sig själv på Svensklistan tar 30 sekunder och är ganska smart.
Sen har vi ju faktiskt UDs app också. Resklar. Ja. Den är inte heller
jättebra.
Så dum.
Nej, den är jättebra. Ja, det var väl det innan. Och sen är det ju pass och pesetas och allt det där. Nu vill jag säga, det vill jag säga redan i början på avsnittet, men jag glömde det. Alltså, vi är ju inte vänner av konspirationsteorier eller paranoida eller något sånt där. Det är inte så att vi går i någon form av kata genom staden och är rädd för allt och alla. Men det finns faktiskt lite fiffiga saker som man kan göra som inte kostar något, som inte tar så mycket tid, men som skulle kunna hjälpa dig om det skulle skita sig. Och det är sånt som vi går igenom. Sen är det ju här jätteberoende på om du ska åka till pensionat Glada laxen i Sunne. Eller om du ska åka på ett studiebesök till Raqqa. Det finns liksom olika grader av hur mycket. Och vissa saker vi säger kanske inte lämpar sig på Glada laxen. Och vissa kanske gör det.
Mm. Så kan man sammanfatta det.
Men nu är vi på resan.
Nu är vi på resan, ja. Mm. Och då behöver man ju också jobba lite med sin frontallob.
Ja, helst.
Det finns ju fortfarande liksom vissa val man kan och bör göra. Till exempel platser som man bör eller respektive inte bör vara på. Och särskilt vid vissa tidpunkter kanske.
Ja, och jag brukar tänka så här. Om jag vill ta en härlig fika på en flygplats, då brukar jag försöka ta mig igenom säkerhetschecken och ta min härliga fika på insidan. Jag brukar väldigt sällan hänga under längre perioder liksom innan säkerhetskontrollen. Nej, där du... är väldigt mycket folk, massa. Mm. Ja, vad sa du?
Du vill avnjuta din kopp kaffe för 200 kronor på insidan.
Faktiskt så tar jag alltid varm choklad och en croissant. Ja. Men ja, i runda slänga 350 spänn.
Ja. Ja. Men jag fattar. Ja.
Och även när du kommer liksom till stora såna här knutpunkter. Om du tänker att det som är farligt är ju oftast när det är mycket folk och trångt. Det är där du blir pickpocket. Mm. Alltså, vad heter det? Ficktjuvar. Det är där, om det eventuellt skulle smälla eller någonting, så är det där det är mycket folk. Mm. Eller där det är skitöde. Där du kan lätt vara ett brottsoffer utan att någon ser dig eller hör dig. Det är väl de två delarna som är sämst.
Får jag berätta om när jag blev av med plånboken i London?
Gärna.
Jag stod på en trång buss just. Och hade handväska. Och då var jag så duktig så jag liksom hade handen över locket på handväskan. Ja. Så att ingen skulle kunna... Ingen ska ner i min handväska. Det var bara det att när jag kom ut från bussen sen så var det ett stort hål i min handväska.
Nej, så, någon snittade upp den.
Ja, i botten på väskan.
Ja, men alltså de är förslagna. Mm. Och turister som står och kniper på handväskan, det är de absolut bästa att råna, för de har ju också förmodligen hela resekassan i
Thomas Cook Travel Agent.
Åh nej, tjuven fick bara som helst ett jävla checkhäfte med monopolpengar.
Åh gud. Ja.
Har du haft en sån här hudfärgad plasttygpåse mellan tuttarna någon gång?
Jag har gjort något tappert försök någon gång, men den där jävla påsen blir ju mer som ett dödligt vapen för när det snor in sig. Då ska man ner alltså. Den där lilla pungen och hämta upp. Det är ju bara stökigt.
Ja, det är jävligt stökigt. Eller de som går omkring med sitt knallgula forex-kuvert som plånbok. Det är också ganska en bra signalvärde. Här är reskassan, you motherfuckers.
Ja, man har sett en del på resa, helt
Gud,
klart.
Gud vad jag vill. Jag hade tyckt det var så fröjdefullt att sitta på en flygplats med dig en hel dag. Och ja, bara sitta samma. Och garva åt människors idioti. Ja, i alla fall. Att uppträda lite street smart. Så här, jag nämnde nu signalvärde. Tänk på att offer alltid väljs ut. Mm. Gärningspersoner som har bestämt sig för att göra någonting, oavsett vilket typ av brott. De har alltså ett motiv, de har någon form av kapacitet, de har förmodligen gjort det förr. De håller bara på att scanna ut platsen du är på, vem jag ska ta, oavsett om det är våldtäkt, sno plånbok eller någonting annat. Mm. Och då bör man uppträda street smart. Du ska signalera ut att jag är inte den personen. Du får ta någon annan, för det är det tyvärr man säger med sin kropp. Mm. Och sitt sätt att bete sig. Så tänk på signalvärdet. När du utomlands, tackar nej till allt. Mm. Alla former av fiffiga köp, någon som vill skicka med paket hem till moster, och nu kanske ni skrattar ni där ute, men det här är ju någonting som lyckas gång på gång på gång. Så är det människor som säger absolut, det ska hjälpa till med.
Ja, men alltså de utnyttjar ju liksom människans så här naiva sida och godhet. Det kan handla om att någon kommer fram och visar någon skylt med någon text översatt på engelska. Man behöver en slant till någonting, och medan man står och läser och försöker förstå på den där skylten vad som står, så utnyttjar man den här stunden av okoncentration på omgivningen.
Och någon som kommer och släpar sitt ena ben efter sig. Mm. Och så tittar man på skon och den finns inte en skråma på skon.
Det finns inget slitt.
Nej du, bubben.
Men jag tänker också i krogmiljö, det är ju inte ovanligt att man drar till lite grann när man drar på resa utomlands. Man är i krogmiljö och man blir bjuden på saker.
Det sponkas.
Det sponkas på. Det händer nog. Det där är ju också liksom i sig en riskfaktor för förlorat omdöme ju. Där man bör liksom tänka till, kanske lite grann.
Nu ska jag berätta en liten anekdot som är lite jobbig eftersom jag vet att min mamma lyssnar på det här.
Mm-hmm.
Men jag och en ganska rekorddelig kompis till mig for iväg till någon grekisk ö när vi var i 18-årsåldern.
Mm.
Och vi hade ju då strikta förhållningsregler. Alltså vi var ju plugghästar och elitidrottare. Mm. Alltså ganska reko. Men man kommer till Grekland, sponken åker fram och frontalloben vissnar ihop som ett jävla palettblad.
When in Greece.
Ja. Men vi var ju jävligt duktiga och reko, hade koll på varandra och lämnade aldrig varandra och så vidare och så vidare. Men så var det någon kväll när hon fyllna ut för tidigt.
Mm.
Och jag fick hjälp att släpa hem henne av någon Kostas.
Ja.
Ja. Och sen händer det någonting som gör att jag helt plötsligt ett par klipp till, kommer du ihåg den här kommentaren nu? Mm-hmm. Klipp till några timmar senare.
Mm.
Ljungan vaknar upp i en säng upp i bergen.
Nej.
Och slår upp mina blå och ser fyra män som sitter och spelar poker runt ett bord och röker braj.
Ja.
Och där ligger jag och så hinner jag bara tänka, hur fan kom jag hit? Vad har hänt med mig? Och framförallt, hur ska jag ta mig härifrån?
Åh fy!
Och jag bara säger så här, alltså jag hann inte ens tänka på det, för det blev så himla bra. För jag hann ju bara se han då Kosta som hade hjälpt mig att släpa hem henne. Jag vill åka hem. Varpå han tittar upp med ciggen hängande i mungipan och säger så här, absolut, säger han. Så vi går ut till moppen, han kastar upp mig på moppen och så kör han mig hem.
Ja.
Och sen så träffades vi i nykter tillstånd dagen efter och vi pratade lite mer. Men det här hade ju aldrig någonsin hänt om jag hade varit nykter.
Nej, nej, det hade du sannolikt inte.
Nej, nu mamma du lyssnar. Tack och förlåt.
Ja.
Nu går vi vidare, nu räcker det med frågor.
Ja.
Ja, men vad ska vi säga mer? Du kan bli utsatt för brott, såklart, när du är utomlands.
Mm.
Och då händer det, så är det ju ungefär samma generella tips. Försök fort som tusan få hjälp av någon. Antingen ett resesällskap eller om det är någon annan rimlig. De allra flesta personerna är ju helt ljuvliga och kommer att hjälpa till. Eftersom du redan innan har tagit reda på vad de lokala numren är till polis. Till exempel, det är ju inte 112 i hela världen.
Nej, det är det inte.
Kontakta polis och sätt dig i säkerhet fort som tusan.
Mm. Och ett litet tillägg där bara som jag tänker på, det är att det är bra om man gör det här naturligtvis så fort som möjligt och inte i nära anslutning till att man ska lämna landet.
Nej.
Eftersom det kommer ju öppnas då en utredning, precis som det gör i Sverige, och då är det ju, det försvårar ju så att säga om man lämnar landet då, om man ska förhöras kanske eller göra en vittneskonfrontation. Och sen kan man väl säga att om man så att säga polisanmäler då i Sverige det här brottet, då får man också ha med sig tyvärr att risken för att det här brottet inte kommer prioriteras först ju finns. För att det är ju tämligen...
Jag har blivit av med mitt checkhäfte.
Ja, precis.
Tomba, nu ska vi se. Vänta, jag ska bara lägga dig där. Lägga din akt. Jag tar den strax efter jag utrett de här 400 cykelstölderna. Sen är det din tur, jag lovar. Anna!
Ja.
I lost her!
Jag tyckte att jag förhöll mig ganska diplomatiskt till faktumet att...
Förstörde jag diplomatin?
Nej, det är inte alls. Du var bara lite mer rätt fram än vad jag var, som vanligt.
Så ovanligt.
Åh, jösses.
Ja, men det är helt rätt. Och jag kan också lägga till det att det kan vara en god idé att fort som tusan ringa ditt försäkringsbolag.
Mm. Mm. Verkligen. Sen finns det ju, det kan vi nämna också, om brottet har begåtts i ett EU-land så finns det faktiskt vissa brottsofferdirektiv som gäller brottsutsatthet i just de länderna. Men ja, och det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda liksom för, för att man då ska driva en utredning enligt det här direktivet. Men ändå.
Ja, och jag kommer nu att göra reklam för ett kommande avsnitt som vi ska ha med allas vår metabroddare, som är en fena på interkulturell kommunikation och riskreducering genom kulturförståelse. Kan vara intressant både inför resa men även för när du tycker att människor hemma i Sverige är dumma i huvudet. Och då kan den andra kulturen vara en annat hockeylag.
Ja, just det.
Eller en annan bostadsrättsförening. Ja. Det är alltså inte landsburet. Men det kommer vi till då. Men det jag ska säga att det kan vara bra att inte trampa i det så kallade klaveret. Mm. Att göra ett klavertrump.
Ja, men faktiskt. Och det här handlar väl lite grann om att ta seden dit man kommer också. Det kan faktiskt ha sina fördelar. Mm. Många gånger.
Ja, det kan ge dig försprång.
Mm. Absolut. Absolut.
Lite grann skulle jag bara vilja säga om att hamna i en folkmassa. Om vi skiljer på vad en folkmassa och en folksamling är, så är väl massa när det är lite mer trista boliner runt om. Mm. När det är lite mer hot i det hela. Försök att inte hamna i folkmassa oavsett vad den består av. Om du hamnar där, försök håll i dig i någon. Rör dig längs väggarna. Fatta tidiga beslut och försök trycka liksom ut mot någonting stabilt. Flyger det saker så skydda ditt huvud. Undvik glasytor om det börjar bli jävligt. För att det är livsfarligt när de börjar spricka. Mm. Alltså det dödar människor. Åsa 1 och Åsa 2 jobbar vi stenhårt med i vår familj.
Vad är det?
Återsamlingsplats 1. Återsamlingsplats 2. Och det spelar ingen roll om vi går på Ströget och shoppar. Bara, men jag vill gå på den här och jag vill gå på hit. Och sen så har man tappat alla. Mm. Så då står jag och skriker bara Åsa 1 vid korvgubben. Mest för att jag inte orkar ringa runt. Det har egentligen inte med säkerhet att göra. Och om korvgubben har försvunnit eller något. Åsa 2 är oftast hotellet.
Ja, man kanske inte ska välja Åsa på ett mobilt mål. Jag tänker spontant att
Åsa
det måste ju finnas.
Hon med barnvagnen där borta.
Ja, det måste ju rimligen finnas.
Go fetch fuckers.
Wow, vad smart.
Ja, nej, men det är någonting jag skulle vilja att ni implementerar familjer. Att ha en Åsa 1 och en Åsa 2. För rätt vid så sitter någon gubbe och surar på någon pub och dricker öl. Mm. Och någon är på rea och sen har ni tappat alltihopa.
Mm. En klassiker, absolut.
När det kommer till bomber och granater, vi kommer ha ett helt avsnitt om bomber och granater. Och sen så tycker jag att ni kan lyssna på PDV-avsnitten igen. Men... folkmassor är generellt dåliga att vara i. För om det smäller någonstans så är det där.
Ja, och skulle man ha en sån enorm otur så att man hamnar mitt i en liksom katastrofsituation, då finns det liksom inga råd som den här podden kan ge som kommer att hjälpa dig nämnvärt i den stunden, tror jag.
Nej, utan... då är det fly.
Ja.
Göm dig eller slåss. Då kan du gå tillbaka till PDV-avsnitten igen.
Mm.
Där vi pratar ren och skär överlevnad.
Precis, och fundera lite på dina stresshanteringsmekanismer.
Ja, exakt. Ja, men det är lite generellt om resan. Ska vi ta oss hem också då? För nu har vi haft en härlig semester. Vi har köpt den här superhärliga duken på basaren. Vi har köpt en blommig... Vad sa du?
Haremsbyxorna.
Haremsbyxorna. Vi har ritat upp någon jävla plupp i pannan eftersom vi är så jävla down with earth helt plötsligt.
Ja, så jag tror en liten kylskåpsmagnet, va?
Oh, med en solros på.
Ja. Med Mallorca.
Ja, med ett djur som har helt felaktiga proportioner så alla ser ut som ekorrar.
Ja.
Men sen kom vi hem i alla fall. Och där, bli inte lurad på vägen hem. Där är du en annan typ av byte och offer. Folk som vill utnyttja det faktum att du är på väg från ett land till Sverige.
Mm.
Säg nej till allt.
Ja.
Och sen när du kommer hem, var lite uppmärksam på din hälsa. Jag till exempel som var i Syrien i 3 veckor. Kom hem och sen fick jag ett brev av Smittskyddsinstitutet som sa att... Jajamän,
klamydia.
Du har varit... Vad sa du?
Vad är klamydia?
Nej, det var inte klamydia. Hur kunde de veta det utan att träffa mig?
Jag tänkte det var smittskyddslagen.
Ja, nej. Det var så här att en i vårt resesällskap hade börjat må jävligt dåligt och varit och testat sig och haft shigella.
Nej.
Som är en variant av salmonella. Fy. Så att alla vi som var i samma resesällskap var bara ett brev. Du får inte gå på offentliga på toaletter på 3 månader.
Oj, oj, oj.
Tackar, tackar. Ja, nej men... Och sen så bara plocka upp kameran och framkalla dina negativ.
Ja.
Och börja om och planera nästa resa.
Ja, men precis. Det bara börja spara om sen när man kommer hem.
Jag skulle säga, trots att vi tänker säkerhet och trygghet och så här, vad man kan tänka efter, före. Ingen av du och jag är någon som undviker någonting för att det kanske skulle kunna hända någonting. Utan det handlar ju bara om att du får förbereda dig lite mer eller på ett lite annorlunda sätt.
Ja, man skulle ju inte våga leva om man förhöll sig så till saker och ting. Däremot så finns det ju vissa saker man kan faktiskt försöka undvika. Och vissa saker man kan förbereda för att slippa hamna i en tråkig situation.
Helt klart. Du ska du ska strax få glida in med en jätteviktig lista.
Yeah.
Men först vill jag flagga för idag, när ni lyssnar på det här, är det torsdag. Och idag anländer fru Jinghede till Nueva Estocolmo.
Woohoo!
Hon kommer att ha på sig ett Suntrips nässkydd.
Mm-hmm.
Och ha någon form av hatt på sig.
Och en hudfärgad pung.
Och sen så kommer jag rulla in henne... Vad sa du?
Ja, en hudfärgad liten pung runt halsen.
Ja, och jag kommer rulla in henne på hotellet och säga invalido. Nej, men du och jag kommer hänga på hotell hela helgen. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Och vi kommer att spela in podd. Broddan kommer komma. Vi kommer att förmodligen bjuda på... Som alltid har vi våran livesändning på lördag 22:15. Men tro oss, det kommer bli spontan live då och då på vårt Instagram som heter Ljungdahl och Jinghede.
Sannolikt,
möt oss där.
Mm.
Någon kanske har någon härlig anekdot att dela mer av, och då kan ni göra det på ljungdahl@gmail.com. Men nu, Anna, ta oss annorstädes.
Ja! Yeah.
Annas jätteviktiga lista.
Och vi ska på resa.
Underbart.
Men jag tänker helt enkelt den här veckan uppehålla mig på temat.
Mm.
Jag skulle vilja bredda din bild av hur jävla korkade människor kan vara när de befinner sig i flygplansmiljö.
Den bilden kan inte bli bredare.
Jo, jag tror det.
Hur låga mina tankar som homo sapiens, det kan inte bli värre. Men
vi får se. Ja, men alltså, jag tänker inte ens bemöda mig med att beskriva de här fylle liksom, grejerna som händer, slagsmålen och...
Nej, det är light-version.
Ja, det är lite light. Så jag går på de tyngre grejerna. Nej, nej, men jag tänker ge dig några exempel här. Vi börjar på plats nummer 6. Det är nu Ryanair-flygning vi pratar om.
Say no more.
Ja. Och det som händer här är att det här flygplanet har precis landat. Det har kommit från London och landat i Malaga. Men så uppstår någon form av försening här, så att man får liksom inte komma fram och kan släppa av passagerare.
Nej.
Och då är det helt sonika så att det är en man som är så jädra less på att sitta och vänta. Mm. Så han öppnar helt enkelt nödutgången över vingen.
Mm-hmm.
Och kliver rätt ut på vingen.
Ja.
Halvvägs ut på vingen så kommer han på att jag har ju glömt min kabinväska. Så då kliver han in, hämta kabinväskan, och så kliver han ut på vingen igen. Och det är sjukt att jag har sett den här, det finns en film på det här. Det är helt bizarrt. Han bara kliver rätt ut på vingen. Det här är då en 737 och vinghöjden är ungefär 13 meter.
Ja.
Hur han sen tog sig ner från vingen med sin lilla kabinväska förtäller inte historien, men ja. Så kan man hantera en sån situation.
Jag hoppas nästan att darwinismen gjorde att han hoppade. Vissa gener skall icke vidare.
Nej, men det där var nog rätt självsanerande, tror jag.
Ja. Ja.
Plats nummer 5. Nu är vi på Shanghai Airport. 28 juni 2017. Och nu ska vi få bekanta oss lite grann med en 66-årig kinesisk extremt flygrädd kvinna som ska ut på tur.
Okay.
Vad gör man i många av de här länderna för att få tur i tillvaron? Jo, man slänger mynt i brunnar och olika ställen.
Ja.
Den här damen, hon valde att slänga in på väg in då på flygplanet 9 mynt i flygplansmotorerna på 737.
Jag förstår varför hon är flygrädd, eftersom hon också är sabotören Sören.
Ja, men precis. Det är som att hon verkligen vill försäkra sig om att det ska bli ett flyghaveri.
Ja.
Och det här blev ju naturligtvis inte så bra. Så hon greps ju där för flygplanssabotage eller vad det nu kan ha blivit för rubricering.
Och det låter dyrt.
De höll på i åtskilliga timmar att få fram de där mynten. Nu visar det sig att det var endast ett av de 9 mynten som hade åkt in i motorn. Men ja, det räcker ju för ett haveri.
Gud.
Mm. Plats nummer 4. Nu är vi på flygplatsen i Rom. 2012. Här är det då en man som är rejält på fyllan. Mm-hmm. Han kliver helt sonika in på flygplatsen bakom en incheckningsdisk i ett obevakat ögonblick och får för sig där att han ska testa bagagebandet.
Oh, jag kan ändå förstå honom. Man är ju rätt sugen.
Ja, det är frestande. Det är det. Men inte bara det. Det var antagligen skönt att ligga på det där bandet för att han somnar där. Och passerar hela vägen in via bagageröntgenapparaten. Och anträffas då framme vid mål, så att säga. Mm. Han skulle naturligtvis gripas nu och sättas in i en arrest. Men först fick han åka via det lokala sjukhus för att undersökas för eventuella strålningsskador av röntgenapparaten. Oh. Det är mycket som pågår bakom kulisserna när man är ute på resa.
Ja, jag tänkte precis. Tänk att jobba på en flygplats. Det är kanske några av våra lyssnare som gör det som har liksom 1 miljard anekdoter.
Ja, de måste ju få se så mycket. Okej, plats nummer 3. 2019, vi är i Moskva på flygplatsen. Här handlar det återigen om en ung man född 1981. Han tar sig igenom pass och säkerhetskontrollen. Men precis innan boardingkontrollen så har han tagit av sig alla kläder. Och vill kliva ombord flygplanet. Och han konfronteras ju då här för att man får inte kliva ombord naken på ett flygplan.
Hade han inte ens den lilla pengapungen?
Nej,
fram på magen?
Nej, han hade ingenting. Och det roliga är att det här kommer du kanske inte tro, men även det här finns dokumenterat ute på nätet.
Men sluta.
Han är otroligt flygrädd, den här killen. Och han är övertygad om att kläder försämrar aerodynamiken.
Men är han medveten om att han ska sitta i ett flygplan?
Det är högst oklart. Men det är i alla fall hans bästa förklaring till
eller
det här beteendet.
Eller ska han liksom vara framme på nosen som en sån där, vad heter sådana som är längst fram på båtar eller sitter på motorhuven på en Jaguar? De har ett namn, en liten naken fis som är uppkörd och kör någon pål i röven på som sitter liksom längst fram.
En liten naken fis där fram. Ja, varför inte? Det kanske heter så.
Ja, jag tror det. Att det är det riktiga
vedertagna namnet. Mm. Okej, plats nummer 2 då. United Airlines mellan Chicago och Hongkong.
Mm.
På den här flighten var det någon, återigen en man faktiskt. Men det slår mig nu. Det var en kvinna här som inte kunde bete sig, men det verkar vara männens lista det här den här gången.
Mm.
Han blev upprörd av någon anledning på flighten. Så han bestämde sig för att smeta in toaletten i sin egen avföring.
Gör jag också alltid när jag är upprörd.
Ja, precis. Det är mitt vanligaste.
Det blir så mycket bättre, brukar jag tänka. Nu var det bra.
Nu
löste det sig.
Nu jag känner lugn komma.
Ja.
Nej, och för säkerhets skull så tryckte han ner sina kläder i toaletten för att verkligen se till att det skulle bli stopp där. Han greps ju naturligtvis också och togs till Providence Hospital för en mental checkup. enligt notisen.
Tycker jag verkar onödigt.
Jag tycker det verkar fullt rimligt. Okej, plats nummer ett. Och nu Lena, du kommer förmodligen att känna igen temat. Det är en flight från New York. En passagerare tittar upp på kabin, de här hylls, vad heter det? Luckan.
Mm.
Och ser vad som ser ut att vara likmask på utsidan av kabinluckan. Det liksom kryper. Och jag citerar här nu. It started raining maggots on the passengers in one row, just pouring through.
Men sluta! Ja.
Och då var det ju en steward då som öppnade luckan och konstaterade där att det var en passagerare som hade flygit från Afrika via USA mot Europa som hade då med sig en död fisk full med fluglarver inlindad i tidningspapper. Och lösningen då på det här problemet blev att man ockuperade en av toaletterna där man la in fisken i en stängd väska samt låste dörren.
Men gud! Jag har så många frågor.
Ja,
men det förstår jag. Vad var meningen?
Nej, men meningen var väl kanske att det här skulle ätas på, eller jag vet inte. Att man, alltså, jag vet inte. Jag tror inte att Nej. Det var en souvenir från något land i alla fall.
Och det är en jävligt spacey magnet.
Ja, just det. En död fisk med fluglarver.
Ja. Som ser ut som en ekorre.
Det blir tryp och varning direkt, det går inte.
Ja, nej, fy. Say no more. Ja, underbart, Anna. Jag känner mig helt plötsligt, för första gången i mitt liv, helt normal.
Ja, men erkänn att du är lite breddad ändå i synen på flyg homo sapiens.
Ja, det är jag verkligen. Och jag har, man skulle kunna göra en egen lista över människor som man har haft i sin absoluta närhet när man har flugit.
Ja, jösses.
Det är som att det är essensen av folks dumhet. Bara, ha, 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 ha. Så fort de slår ner röven i det här för trånga sätet.
Ja, men faktiskt. Ja, håller med.
Mm. Kul, Anna. Mm. Bra, nu ska vi göra en hotbildsbedömning för helgen.
Just det.
Och packa vår väska. Jag vill att du spärrar alla dina kort.
Jag är helt försäkrad.
Du är helt försäkrad. Jag har bokat ett bra rum. Rekorderlig brandvarnare. Bubblet är köpt.
Underbart.
Allt under kontroll, hjärtat.
What could possibly go wrong?
Everything. Och tills dess allihopa så har ni det så bra. Och ha det!
Ha det!
Bye!